P1, Sveriges Radio.
Zelensky skickade öppet brev till Putin och föreslog möte. Poänglöst, svarade den ryske presidenten. Landet Montenegro lider av korruption och svaga institutioner, men kan bli nästa medlemsstat i EU. Och sen så är det ju mindre nu än en timme kvar till Sveriges nationaldag. En dag som vi svenskar inte tycks fira så där värst mycket. I alla fall inte om man jämför med våra grannländer Norge och Finland. Det här är Studio 1 kvälls andra timme där vi går direkt över till eftermiddagens programledare Susanne Westergren och Sharon Joma.
Och nu ska vi till Ukraina. För igår föreslog alltså Volodymyr Zelensky i ett öppet brev till Vladimir Putin. Han föreslog ett möte mellan de två presidenterna för att få ett slut på kriget. Och nu har vi med oss Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Var befinner du dig idag?
Idag befinner jag mig i Kiev, i Ukrainas huvudstad.
Ja, vad säger man där om det här brevet? Vad är det först för ett brev Zelensky har skrivit, om man ska säga det?
Ja, men det har varit väldigt positiva reaktioner i Ukraina på det här brevet. Det publicerades ju samtidigt som Putin pratade med journalister i Sankt Petersburg under hans prestigeprojekt, den internationella ekonomiska forumet. Så bara tajmingen att det kom just då är ju sig intressant. Och det är ju första gången som Zelensky riktar sig till den ryske presidenten i det här formatet. Ett öppet brev. Och den viktigaste poängen är väl att Zelensky ville få till ett möte med den ryske presidenten. Det nämns kort i brevet, men Zelensky nämner att USA är ju fullt upptagna med konflikten i Iran och därför kan inte man vänta på när Europa återigen finns på amerikanernas dagordning. Men det som är väldigt intressant är ju att Zelensky utgår inte från att mötet mellan de två måste äga rum för att Ukraina är desperata och kan inte försvara sig. Snarare att det ligger i Rysslands intresse. Ni, alltså Putin, kommer inte längre ha råd att köpa ryssarnas lojalitet som ni har kunnat göra under dessa 26 år, skriver Zelensky bland annat.
Och vad tänker man i syftet med det här öppna brevet, just som man har en presskonferens med journalister i Sankt Petersburg?
Ja, men det är en politisk och en diplomatisk manöver för att sätta Putin i ett svårt läge. För att oavsett om Putin svarar eller inte så kan Ukraina använda den här situationen, det här brevet, för att stärka sin position genom att visa att Ukraina öppnar för förhandlingar medan Ryssland fortsätter det här kriget. Och att det just kom under forumet i Sankt Petersburg, det är ju ingen slump. Så även om det kanske står Putin i adressraden på det här brevet så är det ju framförallt riktat till omvärlden, till ukrainare, till vanliga ryssar, till Europa och inte minst USA.
Lubna Elshanti i Kiev, så långt stanna kvar för vi har en gäst till med oss nu.
Just det, Jakob Hedenskog som är Rysslands expertanalytiker vid Centrum för Östeuropas studier. Välkommen till Studio 1, Jakob. Vad var din reaktion på det här brevet först?
Ja, det är ju en manöver i strategisk kommunikation från Zelenskyjs sida och det är ju ganska fränt bitvis brevet. Han påminner ju Putin om Wagner-myteriet, om att det går dåligt för Ryssland i kriget, att Ryssland förlorar så och så många soldater, 30 000 i månaden ungefär. Han säger dessutom att Ukraina har förmåga att se hur många som är skadade, hur många som är döda av dem som drabbas så att säga, av kriget i fronten och att det är övervägande del som dör helt enkelt. Och det skiljer sig också mycket från andra typen av vädjanden från ukrainares sida till Putin. Vi hade ju Zelensky tidigare pressekreterare Julia Mendel som vädjade i ett öppet brev till Putin med en videosändning för några veckor sedan bara. Och den var ju mer av att hon snyftade och vädjade om Putins goda vilja så att säga. Men det här brevet är mycket, mycket mer liksom självsäkert från Ukrainas sida och att man retar Putin på ett sätt som är ganska anmärkningsvärt i diplomatiska spår.
Det här brevet publicerades på ukrainska och på engelska, men däremot inte på ryska. Vem skulle du säga att det här brevet egentligen riktar sig till?
Ja, naturligtvis. Det riktar sig ju till, precis som Lugna sagt, både ryssar och Putin själv naturligtvis. Vi vet ju, eller åtminstone har Ryssland sagt att Putin har tagit del av innehållet, om det är hela eller delvis vet jag inte, och hans reaktioner har de inte sagt någonting om. Men naturligtvis, det första han så riktade sig också till det internationella samfundet, till EU, Europas ledare och USA och Trump-administrationen. Och det vill ju, precis som Lugna var inne på, visa att det är Ukraina som vill ha fred och Ryssland motsätter sig detta och vill fortsätta kriga. Men att Ukraina vädjar inte om en desperat fred, utan man vill ha en fred på goda villkor, så att säga, så gott man nu kan säga att det blir.
Mm. För ett litet tag sedan så avslutade Putin ett tal på Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum som pågår nu. Hördes någonting om det här där?
Nej, inte vad jag kunde uppfatta. Så det är ju heller ingenting som Putin naturligtvis går ut och kommenterar, och därför är ju de här, hans eventuella reaktioner på det här brevet är ju någonting som man inte går ut med heller, utan man försöker ju istället att få det att framstå som att Zelensky är svag. Man påminner om i reaktionen här också att Ryssland anser att Zelensky inte är en legitim ledare, eftersom han då inte har det har inte genomförts något val på grund av undantagslagarna. Den typen av vanliga ryska argument, så att säga, som ska, så att säga, förminska ukrainarna och Zelensky.
Men är det här brevet, Jakob Hedenskog, något som överhuvudtaget kan förändra någonting för tillståndet i kriget?
Nej, det tror jag inte. Och det har ju att göra med att Ryssland inte gick till krig mot Ukraina för att sen förhandla om fred. För Putin är ju det här en historisk mission att så att säga inkorporera Ukraina i Ryssland, och man anser ju inte ens att Ukraina är ett riktigt folk, utan de är en del av det ryska folket. Så att, och om det här Ukrainas vilja att ske till självständighet och suveränitet, det anser ju Ryssland är något som pådyvlats dem av västmakterna och framförallt USA. Det är ingenting som de hävdar från Rysslands sida egentligen, att det är inte ukrainskt, utan det är någonting som kommit utifrån. Och då påverkar ju inte det här brevet på något sätt den inställningen. Och jag kan inte se att Putin kan liksom ta ett steg tillbaka. Han verkar inte vara oförmögen till detta, utan han bara går vidare och hittar nya steg att försöka gå framåt. Ska det till en verklig fred, så tror jag att det måste till andra ledare i Ryssland.
Mm. Och nu kommer det meddelande om att på X så står det något om att Putin har reagerat ungefär så här: jag ser ingen anledning att möta Zelensky. Är det något som förvånar dig, Jakob Hedenskog?
Nej, och det svar som tidigare Putins presschef kom med, Peskov, så kom med den här inbjudan till Moskva. Och naturligtvis, vilket är en icke-inbjudan som Zelensky aldrig kan acceptera, och man avfärdar alla former av möten på neutral mark, och nu tydligen då också att ha ett möte överhuvudtaget.
Bara några timmar innan den här konferensen inleddes i onsdag så attackerade ukrainska drönare bland annat en oljehamn i Sankt Petersburg, och besökarna möttes ju därför av stora moln av svart rök. Hur förnedrande var det där för Putin?
Ja, naturligtvis. Om i vad mån det märktes för deltagarna, så måste de ju ha undrat om säkerheten och om Rysslands och Putins förmåga att ha kontroll över situationen. Nu är det så att det här forumet i Sankt Petersburg är ju inte bara en gång var. Det var ett stort internationellt forum med många deltagare från många olika, alla världens länder i princip, och många västliga deltagare. Men nu är det ju mera ett forum för Rysslands nära vänner och lite, inte samma dignitet som tidigare. Så att många av dem som var där är säkert ändå övertygade om att Ryssland är värt att investera i och så vidare. Mm.
Samtidigt så fortsätter Ryssland sina massiva attacker mot olika mål i Ukraina. Vi ska tillbaka till Lubna Elchanti. Hur har dagen varit, Lubna?
Ja, det har varit en attack mot bland annat en barnmatsfabrik i utkanten av Kiev. Den andra stora händelsen är en större fångutväxling som ägde rum idag. Jag tror att det var ungefär 180 fångar som byttes på vardera sida. Men nu läser jag lite mer kring Putins reaktion som jag tyckte var ändå väldigt intressant. Han säger under mötet i Sankt Petersburg att det här brevet, alltså Zelenskyjs brev, innehöll inslag av oförskämdhet och att han inte ser poäng att de ska träffas utan man måste hitta en lösning först. Och under sitt tal så nämnde han inte Zelenskyjs namn till en början. Han har ju gjort det vid flera tillfällen nu utan refererade till Zelenskyj som brevets författare och denne gentleman eller denne herre. Men ja, senare under sitt tal så kallade han ändå Zelenskyj för i alla fall hans efternamn då.
Men finns det några förhoppningar i Ukraina då att det här brevet ska kunna leda till någonting?
Nej, alltså det har ju redan lett till det som händer just nu, att vi pratar om det, vi pratar om innehållet i det, vi pratar om huruvida Zelenskyj har rätt. Och här i Ukraina så har det ju fått väldigt positiva reaktioner. Man ser det som en effektiv manöver, en diplomatisk, en politisk manöver, och just att man har fått så mycket, att det har fått så mycket uppmärksamhet och att det pratas om det. Men man hade väl inga förväntningar eller förhoppningar att Putin skulle göra någonting åt det, utan det är ju inte Putin som det var egentligen kanske menat för, utan till den breda allmänheten så att säga.
Säger alltså Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent direkt från Kiev. Vi hörde också Jakob Hedenskog, analytiker för Centrum för Östeuropa-studier. Tack till er båda två. Vi ska handla istället om Montenegro.
Ja, som kan bli nästa land in i EU och kanske det första nya medlemslandet sedan Kroatien kom med 2013.
Just det, och det lilla landet vid Adriatiska havet har satt upp ett mycket ambitiöst mål, medlemskap redan 2028.
Men bakom EU-flaggor, kustturism och byggboom finns också en annan berättelse om korruption, svaga institutioner och ett EU som efter Rysslands invasion av Ukraina fått ny fart i utvidgningen.
Of course, so far Montenegro is the only candidate country who opened all the negotiating chapters and successfully closed 14, mm-hmm. Which of course makes it a frontrunner in the process.
Montenegro är det enda kandidatlandet som öppnat alla 33 kapitel och stängt 14, och därför den tydligaste ledaren bland länderna i den här processen, säger Predrag Zenovic, Montenegros chefsförhandlare för EU. Och regeringens mål är att stänga alla kapitel redan i år så att ett anslutningsavtal kan skrivas under i tid för medlemskap 2028. Det är den optimistiska bilden. Men Montenegros EU-resa handlar inte bara om Montenegro. Den handlar också om EU. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har utvidgningen återigen blivit säkerhetspolitik. I det läget har Montenegro blivit ett slags testfall. Kan EU visa att utvidgningen fortfarande fungerar, och kan Montenegro förändras snabbt nog för att medlemskapet inte bara ska bli en geopolitisk lösning? Balkan Investigative Reporting Network är ett regionalt journalistnätverk på Balkan som arbetar med undersökande journalistik och bevakning av politik, korruption, rättsstat och demokratiutveckling. Jag har stämt träff med Vuk Maraš, chef för det montenegrinska kontoret inom BIRN. Och han säger att svaret om Montenegros medlemskap är mer komplicerat än den bild regeringen erbjuder.
Now we have to be realistic that this push for integration of Montenegro was very much related to the Russian aggression on Ukraine and the need of European Union to enlarge and to show that the unity is back.
Vi måste vara realistiska. Den här pushen för att integrera Montenegro är väldigt kopplad till Rysslands aggression mot Ukraina och EUs behov av att visa att Europa är enat och att utvidgningen fungerar, säger han. Maraš konstaterar att Montenegro därmed dragit en vinstlott. EU-kommissionen är ovanligt angelägen om att hjälpa landet vidare. Och när flera andra länder på västra Balkan står och stampar, eller som Serbien, anses röra sig bakåt, framstår Montenegro som ett tydligare framgångsland. Men problemet, säger han, är genomförandet. För även om dörren står vidöppen av strategiska skäl kan landet inte negligera kraven för ett medlemskap. Och, säger Maras, Montenegro kan skriva om lagar snabbt, anta nya strategier och uppfylla formella krav. Men att genomföra ett nytt regelsystem är svårt.
We are technically implementing everything. We are adopting legislation, bylaws. So in case you need to adopt anything, it's like the easiest thing in Montenegro. The problem is about the implementation.
På pappret kan vi implementera allt som man säger till oss att göra, men problemet är just att det inte alltid fungerar i praktiken. Exempelvis kunde man inte registrera in företag på flera månader på grund av att systemet inte förberetts enligt EUs regler, säger Vuk Maras. Så, det är en sak att stänga kapitel, en annan att förändra ett system. Montenegro styrdes i decennier av Milo Djukanovic och hans parti DPS. Efter maktskiftet 2020 talade många om en ny era, mer transparens, mindre korruption, friare institutioner. Men Vuk Maras säger att många väljare blev besvikna.
I would say it's very hard to be happy in a country where the new ruling elite that was for decades in the opposition was promising us changes of the behavior and changes of the system.
Det är svårt att vara nöjd när det utlovades förändring, mindre korruption och större öppenhet, men den nya regeringen i praktiken tog över delar av det gamla systemet, säger han. Den bilden återkommer hos organisationen MANS, som i 25 år granskat korruption och organiserad brottslighet i Montenegro.
My name is Dejan Milovac. I'm with a non-governmental organization called MANS from Montenegro.
Dejan Milovac är en välkänd profil i Montenegros antikorruptionsarbete och leder organisationens grävande center. Han säger att det vore fel att förneka att landet gjort vissa framsteg, inte minst i arbetet med organiserad brottslighet och korruption på hög nivå. Men det avgörande är inte att någon grips, utan att rättssystemet håller hela vägen.
At the end of the day, you know, you can see that good part of those indictments are not sustainable in a court. That people are, you know, exiting the prison. That, you know, like 70-80% of the seized property are returned back to the, you know, suspected criminals.
Man kan se alla rapporter om gripanden i narkotikamål och andra stora fall. Men i slutet av dagen ser man att åtalen inte håller i rätten. Och då blir följden att flera av de åtalade ändå går fria, säger Dejan Milovac. Det här är kärnan i EU-förhandlingarnas kapitel 23 och 24. Rättsväsende, grundläggande rättigheter, säkerhet och kampen mot organiserad brottslighet. EU vill se ett stabilt track record. Alltså, EU vill se resultat som håller över tid. Inte bara nya lagar, inte bara åtal, utan slutliga domar i mål om korruption och organiserad brottslighet.
There is a wrong perspective that European Commission need for us to have like 100 verdicts. They need just few, but the ones that need to show that
EU behöver inte 100 domar, men några få som visar att rättsstaten faktiskt fungerar, säger han. Detta är något regeringens chefsförhandlare håller med om.
For us it's also very important to show that these cases are coming to the legal end. By the final court decisions.
Det är viktigt att vi också kommer till slutgiltiga domar, att vi lyckas nå så långt, för det är så vi kan visa att vårt juridiska system är funktionellt, säger Predrag Zenovic. Ines Mrdović är en av Montenegros mest välkända undersökande journalister. I många år var hon en nagel i ögat på den gamla regimen med Djukanovic i spetsen. Avslöjanden gjorde henne då till statens fiende nummer ett. Ines beskriver Montenegro som ett land där gamla maktstrukturer fortfarande sätter djupa spår i staten.
DPS, bivša vlast, znači ona partija koja je vladala do 2020. godine. Oni su kreirali sistem u kom je tužilaštvo.
Djukanovic och hans parti DPS byggde ett system där rättsväsendet var politiskt påverkat. Och det nya styret har inte lyckats ändra på det, hävdar hon. För Ines handlar det inte bara om enstaka korruptionsfall. Det handlar om ett system där politiska lojaliteter, affärsintressen och gamla nätverk fortfarande påverkar hur institutionerna fungerar. Och där reformer på pappret inte nödvändigtvis förändrar verkligheten på marken. Men trots konstaterandet att landet inte är redo för ett medlemskap anser hon att just medlemskapet i sig är det som kan förändra Montenegro i grunden. Alternativet, att landet lämnas utanför, är nämligen ännu värre.
Jag ne ulazim u geostrateške interese EU, nego gledam se pozicije ovog društva i naše zemlje. Mi nemamo izbora ako ne postanemo članice EU.
För mig spelar geopolitiken ingen roll. Även om Montenegro egentligen inte är redo, är ett medlemskap räddningen för landet, eftersom alternativet är att vi förblir en korrupt och fångad maffiastat, säger Ines. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
Ja, imorgon är det alltså Sveriges nationaldag, den 6 juni, en dag som vi svenskar kanske inte uppmärksammar så värst mycket.
Ja, i alla fall inte om man jämför med våra grannländer, Finland och Norge och kanske med USA. Vi ska prata om just nationaldagsfirandet, för vi har fått sällskap här i studion. Välkommen hit, Jonas Engman, etnolog på Nordiska museet.
Tackar.
Ja, vad säger du? Är det så för det första att vi är mindre entusiaster än till exempel Norge och Finland? Vi tycker ju kanske det.
Vi brukar i alla fall blicka till Norge och säga, oj, varför har inte vi sånt firande? Och är vi dåliga patrioter och vi skäms för att vara svenskar och sådär. Jag ska bara, en sak man ska tänka på, det är ju att det, jag skulle snarare säga att det norska firandet, amerikanska, franska och några andra till sticker snarare ut internationellt. Därför att jag tror det finns många olika sätt att fira nationaldag och många är ambivalenta i olika länder över statsskick och sånt där.
Så vi är vanliga egentligen?
Ja, mera så faktiskt. Och sen har vi vår historia. Jag tror att man ska till exempel förstå vår lite ambivalenta hållning till patriotism överhuvudtaget. Det har bland annat att göra med arbetarrörelsens inflytande, där internationell klassolidaritet var betydligt viktigare än någon slags patriotism till någon slags nationalstat. För det förknippade man med kungamakt, översitteri och en orättvisa i samhället. Så det finns nog mer på många sätt faktiskt i vårt firande. Och att vi, men frågan är hur det ser ut i framtiden.
Ja, vi ska säga välkommen också till dig, Tobias Pettersson, finländska huvudstadsbladets Norden-korrespondent baserad här i Stockholm. Hej!
Hej, tack så mycket.
Ja, du firade ju din första svenska nationaldag för 2 år sedan, 2024. Och där blev du lite lätt förvirrad. Varför då?
Ja, jag hade kanske svårigheter att få ett hyggligt grepp om var fokus ligger. Är det Gustav Vasa? Är det regeringsformen? Är det flaggan? Är det alla tre? Eller kanske ingen av dem?
Ja, hur gjorde du då?
Ja, jag vandrade omkring i Rålambshovsparken och försökte skapa mig en uppfattning. Sen var jag året därpå på Skansen, där kungen höll ett tal som var piggt och bra om svensk demokrati och Ukraina, stödet i Ukraina. Kai spelade på scenen, men det var skyfall och stämningen regnade ju bort på något vis lite. Och jag tror att alla hellre skulle vilja vara i den bastu Kai sjöng om. Och jag tänkte ju då ganska mycket också på kontrasten mellan Sverige och Finland i det här avseendet. Den tycker jag är jätteintressant.
Jo, för att i Finland så är det annorlunda, för ni firar ju den 6 december, mitt i vintern.
Ja, det är ju som natt och dag på sätt och vis. Så i Finland så skulle jag kanske våga säga att nästan alla firar självständighetsdagen. I Sverige firar 2 av 5 svenskar nationaldagen. Och det som kanske är lite lustigt för många nordbor är att i Finland bänkar sig de flesta framför tvn på självständighetsdagen och tittar på balen från presidentens slott, där gästerna kommer in i tur och ordning och skakar hand med presidenten och hans fru. Och den här handskakningen, den tar ju nästan 2 timmar. Det är typ 1800 gäster. Men alla sitter liksom hemma och kollar på det här. Ja. Och det är år efter år den populäraste sändningen i Finland.
Varför är det sån skillnad?
Det kan jag inte svara på, ärligt talat. Det får vi söka i historien. Men jag tror en skillnad är just precis den 1900-talets utveckling. Och det som är i Sverige var en progressiv modernitet med industriutveckling och ökad välfärd. Finland har inte riktigt samma historia. Och jag tror det spelar in. Och som sagt också arbetarrörelse och lite andra faktorer. Hur vi har också haft en kungamakt i Sverige länge och som var arbetarrörelsens fiende under väldigt lång tid. tid och så där. Så jag tror det är mycket sånt som spelar in.
Vi ska lyssna på lite röster, för vår reporter var ute på stan i Malmö tidigare idag och frågade just om nationaldagsfirande och träffade Sara Aldakoski.
Sveriges nationaldag, ska du fira på något särskilt sätt?
Nej, faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det ens tills du berättade om det. Så det... Men kanske när du säger det ska jag fira på någonstans. Jag ska faktiskt till en festival i Köpenhamn, så det är ju kanske motsatsen av att fira.
Du kan ta med en flagga kanske?
Ja, precis. Jag får mig något lite blått och gult.
En liten folkdräkt.
Ja, precis. Jag såg lite flaggor som säljs på så här smycken. Med studenten pågår, så det kanske liksom... Det är lite mishmash på varandra, att man liksom glömmer att det är också nationaldag.
Ja, det glider lite in i varandra.
Ja, precis.
Men har du någonsin firat?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag vet inte hur man ska fira. Vad är fira? Nationaldag.
Liksom. Ja, det är nog ingen som vet riktigt.
Nej, äta tårta och...
Ja, lite så. Men det är väldigt få som firar.
Ja, jag förstår. Som. Ja. Jag tyckte det heller finns så mycket uppmuntran om att fira. Som du säger, det finns någon klar idé om hur man ska fira. Så det kanske är det man ska börja med.
Och reporter var Madeleine Fritsch-Lärka. Tobias Pettersson, vad tänker du när du hör det här?
Ja, jag tänker så här att om ni i Sverige inte vill fira landet så kan jag gärna göra det. Alltså jag höjer gärna en skål för Sverige. Jag tycker att 200 år av fred är något som är värt att fira.
Men Jonas Engman, är vi mindre patriotiska i Sverige?
Nej, jag tror inte det. Alltså, om det nu överhuvudtaget går att jämföra så ska jag säga nej. Och om jag skulle studera patriotism i Sverige, vilket skulle vara jätteintressant, så skulle jag inte i första hand gå till nationaldagen, utan snarare titta på midsommar. Jag skulle titta på idrott, jag skulle titta på hur vi pratar om knäckebröd och sådär, och hur vi älskar att titta på YouTube-klipp om Sverige och sociala medier där andra berättar om Sverige, hur fantastiskt det är. Jag tror vi skulle hitta en typ av patriotism där som vi inte tänker på. Så att för mig blir nationaldagen intressant, men det är inte där jag förstår mest av patriotism.
Det säger alltså Jonas Engman, etnolog vid Nordiska museet, och Tobias Pettersson hörde vi också här, Hufvudstadsbladets Nordens korrespondent. Tack för att ni kom hit, så spännande.
Och sist där så hörde vi Sharon Joma som programledde eftermiddagens studiet tillsammans med Susanne Westergren. Producent för kvällens sändning har varit Samantha Kord. Tekniker Olof Hansson Wallengren och jag i studion heter Martina Lindvall. Och eftersom det är nationaldagen imorgon så blir det inget P1 morgon lördag. Däremot så sänds lördagsintervjun i vanlig ordning, och gäst är ingen mindre än statsminister Ulf Kristersson. Nu närmast blir det Dagens Eko, som också har ett avsnitt på temat politik.